Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej och välkomna till Recept, tack.
Hejsan, jag heter Niklas Niemi.
Jag heter Erik Johansson.
Du gör det är så sjukt.
Vår fantastiska jingle gjord av Markus Krunegård.
Det är härligt, jag blir glad varje gång.
Det är härligt, det är onsdag, det är snart helg. Vi känner att det spritter lite i matlagningsfingrarna, helg, liksom munnen. Helgmunnen spritter i.
Ja, men jag tycker så här, de här onsdagarna, nu när man är mitt i hösten. Så här, när det är sommar och tänker man så här, och när man är ledig, man har semester och man liksom njuter, då tänker man fuck oktober, vilket skit det är. Allting är bara ett mörker. Men de här onsdagarna, när man börjar se fram mot helgen, det betyder så mycket. Alltså det, blir liksom, det är sån jävla liksom livsglädje att se framåt mot helgerna i just oktober och november.
Ja, man känner att man har kommit över krönet också liksom veckovis. Jag märker det på ungarna också. Deras liksom schema är ju byggt för att efter onsdagen kommer man över ett krön. Det pikar på onsdagen. Torsdagen lite lättare. Fredagen har de lite kul. Det finns liksom implementerat i ungarnas schema att onsdagen är piken. Jag tycker det märks. Och det är också så en jävla skön känsla.
Ja, verkligen.
Och liksom att vi har börjat ha det i vårt familjeliv. Liksom onsdagen är lite extra.
Ja, fint.
För att det är på din nedförsbacke. Det är underbart. I don't care. Sen kommer det riktiga pisset, men, och det vill jag inte ens prata om.
Nej, men, alltså,
januari, februari, mars, då vill jag bara...
Nej, men då
jag vill bara dö.
Nej, men då hänger ju snaran redo i garaget.
Ja.
Och man kikar ju på den då och då.
Ja.
Mentalt.
Ja, det är fruktansvärt. Och det är nästan så att man inte ens kan tänka på det. Att det är så, kommer vara så kallt och grått.
Nej,
och långsamt.
För det blir ju aldrig grönt.
Nej.
Det blir aldrig grönt på våren.
Nej.
Det tar...
Fan.
Alltså, fy fan.
Och så kommer den falska våren och fintar lite ibland. Nej, kommer de, oj, vi kunde sitta ute nu. Och sen bara dagen efter är det liksom frosmofjället igen. Ja. Nej, det är hemskt. Men där är vi inte nu. Nu är det krispig höst. Vi mår bra, jag mår bra. Mår du bra, mår Harry bra?
Harry är lite sjuk.
Ja, det är inte bra.
Jätteförkylt och så här. Men jag träffade precis här Amanda Kjolman utanför poddstudion här. Jag kom in. Och så berättade jag att Harry var sjuk och att det har klogat igen. Liksom, han är förkyld som fan och man måste liksom spruta in saltspray för att han ska liksom kunna få ut det där. Det var annödiga tiden, typ.
Fan vad jobbigt.
Men då sa han liksom det är inte förrän, man blir inte förälder på riktigt förrän sitt barn är sjuk första gången.
Nej.
Det är då man fattar vad det är att vara förälder. Och jag köper det lite.
Sant.
Alltså han är inte ens så sjuk, han har ingen feber, han äter. Alltså allt det där, det är bara att han är väldigt förkyld. Men jag känner verkligen så här, aldrig känt som instinkt som jag känner nu, att jag vill skydda honom och rädda honom.
Ja, det är fint på något sätt också. Det är en fin känsla.
Ja.
Men det är också, när next level är sen när man då sitter på barnakuten.
Men
liksom ett barn i sitt knä och luktar i den här nacken och känner bara, fuck vad jobbigt.
Nej, då är det februari inombords.
För mig. Det är det verkligen. Jag var faktiskt på Sachsska barnakuten för några veckor sedan. Och då slås man av liksom hur jävla skört det är liksom när man sitter i de här väntrummen och man hör skrik från olika rum. Det är lite överbelastat. De får placera alla barn i olika korridorer och väntrum för att de inte ska sitta och liksom smitta varandra. Det finns det här smittoläget också. Och det är så jävla... Personalen är liksom änglar, men platsen är helvetet. Det är liksom så en jävla mix av känslor. Det är fruktansvärt.
Ja, jag ser inte fram emot den gången.
Nej.
Det kanske där man blir förälder på riktigt.
Ja.
Barnakuts väntrummet.
Saxka på SÖS.
Ja.
Nej, dit hoppas vi att du inte ska behöva.
Nej, men jag mår jättebra.
Jag mår bra. Vet du vad jag räknar ner till?
Nej.
Jo, det vet du. Jag ska åka till Frankrike nästa
år. Jaha, nästa.
Jag ska åka 4 dagar till liksom sydöstra Frankrike, nära Schweiz gräns. Och så ska jag dricka vin i 4 dagar i sträck utan barn eller familj. Med bara.
Det är nästan så att man är en jävla hyllanfigur eller som bara kan dra.
Jag har inte varit utomlands på 3 år.
Nej.
Jag har inte rest på 3 år.
Och när du väl reser, då lämnar du barnen hemma.
Ja.
Då kan de dra åt helvete.
Så är det. De får klara sig bäst.
Nej, men fan, vad trevligt.
Ja, men det känns overkligt. Jag är helt säker på att det kommer skita sig.
Men berätta, du ska till Frankrike. Du ska spela golf, eller hur?
Ja, men jag åker ju dit med mitt liksom restaurang, mina restaurangkompanjoner.
Mm.
Så vi ska dricka vin, äta mat och spela golf.
Och vi kommer ju då nästa vecka podda på distans. Du från Frankrike och jag från Nytorget.
Ja, det känns lite spännande. Mm. Lite exklusivt.
Men jag förstår att det pirrar lite.
Ja.
Nästan att man är som 19 ska på sin första utlandsresa på något vis.
Ja, men det finns ju ingen öl som smakar så gott. Jag vet inte om jag har pratat om det innan. Men det finns ingen öl som smakar så gott som den här liksom O'Learys-ölen på Arlanda.
Jo, alltså det är typ alla andra öl.
Det är så klart att du hatar.
Det är så jävla äckligt att dricka
du
öl på
Arlanda. Du hatar flygplatser, du hatar att resa. Du hatar.
Nej, jag hatar inte att resa. Jag hatar inte flygplatser heller, men jag hatar O'Learys öl på morgonen.
Men man vet ju vad den är. Man vet ju, det är ju inte en fin urquell som man får på häxan liksom, med skumkrona. Det är ju en ganska dåligt upphälld, lite för stor öl som hinner bli avslagen innan man är klar. Men det är känslan. Det finns en sån känsla och en riktning i den ölen. Du har en ocean av tid framför dig av bara götta. Och du ska snart på ett plan och där kommer du fortsätta dricka.
Är det du och Pärlros som har kokat ihop någon teori om vad frihet är?
Nämn inte mig och honom i samma mening.
Men jag fattar ju att det är en känsla. Men jag kan ju lika gärna ta en Ramlösa och sen så väntar jag. Och när jag väl kommer fram, det är den som är den första.
Mm, okay.
Att sitta på Arlanda med det här lysrörsbelysta helvetet till stället som det är.
Inte inne på O'Learys, där är det mörr. Man ser,
nej, man ser mörr. Ut till lysrörs skiten.
Ja, men du sätter dig så långt in i lokalen du bara kan.
Och kollar in i vägg, super.
Ja, du kollar på de här, så här generiska, dåliga så här, basket-affischerna som sitter på O'Learys.
Men känner du inte att du är en del av
ett stort problem?
Nej,
globalt problem.
Problem tycker jag inte, men att man är som ett boskap. Att man nu kommer vi hit, nu går vi i led. Man tänker inte själv, man går in där, beställer sin öl för att det är det man ska göra.
Ja, men det är så sällan, det är så otroligt. Du förstår inte hur sällan jag reser.
Jo, men jag menar, det är boskapsbeteendet i att så här, nu kommer man hit och ska man göra det här.
Ja, men ibland kan det vara en fin känsla också.
Så kan jag tänka när jag bor i en lägenhet.
Ja, att det liksom är fel.
Jag ser liksom lägenheten genomskuren.
Ja.
Så ser jag liksom olyckliga människor på varandra i små kartonger.
Och du är en av dem.
Jag är en av dem som säger, ja, och det här betalar jag miljarder för.
Ja, du är fast i ekorrhjulet.
Ja.
Ja.
Boskapsbeteendet.
Så är det ju verkligen. Men det är ju hela livet genomsyras av att man bara är en del i en förjävlig superkapitalistisk struktur bara. Som man inte kommer ur. Och man är lånad upp till tänderna så man måste jobba ihjäl sig och man måste bara...
Ja, men det är
så.
Ja, men vi är ju... Ja, så är det bara.
Skitsamma.
Men vad kul det ska bli med Frankrike.
Vi är alla en del av ett jävla pisssystem.
Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från Pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja. Det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden.
Ja.
Alla andra ölmärken har, du vet, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder.
Ja.
Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... att dels är det gyllene färg. Men det är också skummet.
Mm.
Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en ställe. ja. Som har pilsner urquell, så ja. Har de alltid en, då har man, har de liksom en pilsner urquell certifierad tapster som genomgår liksom en, ja, de är en ölmästare kan man säga. Ja. De genomgår en 4-dagars utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting. Mm. Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar om mycket.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då, skölj alltid glaset innan upphällning. 2, håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet. Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, pilsner Urquell.
Tack. Men jag tänkte bara på förra veckans avsnitt med Wallenbergare fick vi ju jättebra respons. Alltså många som blev sugna på Wallenbergare.
Ja.
Sen fick vi en kommentar som var så här, det som någon har gjort med ärtorna är oförlåtligt.
Ja, men det, alltså, frågade du vad den personen
block,
menade?
Block! Va?
Frågade du vad personen menade?
Nej, jag tror att de inte riktigt fattade. Alltså det kan ju vara ganska irriterande när folk kommenterar utan att ha lyssnat på podden så att de inte förstår kontexten. De kanske trodde att ärtorna bara låg i någon sorts liksom piss liksom.
Ja.
Varför de nu skulle göra det?
Ja, nej, men jag tänkte om det är så här. Det kanske är en total liksom Wallenberga-kondensör. Att ärtorna ska, det är viktigt att de serveras liksom helt plain för att det ska vara en del av rätten.
Ja, men det som talar emot det är att jag klickade på den här personen för jag kan vara ganska lättkränkt när det kommer till tråkiga kommentarer. Jag blockar ju, jag blockar ju direkt så fort jag får en tråkig ton. Jag tycker jag behöver inte negativ energi i mitt liv.
Och det här var ju kommentar på en kommentar på din Insta om den här rätten.
Ja, så klickade jag på kontot, det fanns ingen profilbild och så kollade jag, det fanns ett inlägg och 3 följare typ. Alltså, ja, och hette typ så här Pelle Potatis 82, 33, 45. Och då tänkte jag, fuck you. Du vet ingenting om ärtor. Så att det var inte så farligt.
Fast det är så skönt, det är det som är så skönt på vår på Recepttax Instagram. Våra följare och lyssnare.
Ja.
Otroligt god ton.
Oh.
Det är folk som att, det är så här, om samhället ska lösa problemet med näthat och allt så här, vad man ska göra genom studier på vår Insta. Det är folk som är så trevliga.
Folk
och
är trevliga.
Och håller...
Alla vill åt samma håll. Ja. Alla vill laga god mat och ha det mysigt. Ja. Det finns inget hat där.
Det var exakt när vi startade podden. Så tänk bara kan göra en snäll, trevlig stund. Vi pratar om god mat, laga god mat och ha härliga lyssnare.
Ja.
Och det fick vi.
Ja, det är underbart. Jag är väldigt glad för det.
Mm.
Vi fick också jättefint någon som skickade utdrag ur Tore Wretmans biografi.
Ja.
Där han pratar om sin... om Wallenbergare och hela den historien liksom. Och den är ungefär som du berättar, jag har fått återberätta hela, men det började cirkulera liksom det här med den här ryska grejen, men sen började också då tydligen cirkulera liksom falska Wallenbergare som Tore Wretman kallade för sprutbiffar. Jag tycker det är så jävla roligt ord. Sprutbiffar.
Ja, det låter som en ganska pilsnerfilm. Hör du den jävla sprutbiff?
Ja, det är så roligt att de menar att de var hårda, kompakta och att när man bet i dem så kom det liksom vätska.
Ja, sorry va?
Ja, det är liksom sånt jävla bra ord. Sprutbiff. Och det beskriver också, det är liksom vi beskrev när man får dåliga pannbiffar eller köttbullar eller Wallenberg på restaurang så är det ju sprutbiffar.
Så att Tore Wretman kanske har något ändå. Vi sa att han liksom hade mycket gratis förra veckan. Men han var ju också en fyndig man, verkar
det som. Ja, men alltså sprutbiffar är det bästa ordet jag hört. Och det är också roligt att tänka sig att liksom Wallenberg också brann av på sprutbiffar.
Ja,
Nej, hur fan låter det? Jag vill inte ha någon sprutbiff! Det får inte komma vätska in i min mun från biffen. Att han liksom brinner av.
Du menar Sven Wollter som spelar Wallenberg?
Ja, men för mig är det samma person.
Ja. Och precis. Det för ju ordet sprutbiff. Det är nära ett annat ord.
Ja, något på... sexuellt menar du? Något pornografiskt?
Nej, mer eller? Ett väldigt fult ord för en prostituerad knarkare typ. Jag kommer inte ihåg det man sa. Vi sa det mycket.
Riktigt. Va?
Vi sa det här ordet.
Menar du att det här ordet finns?
Det här ordet som jag kommer snart komma säga.
Ja.
Sa vi väldigt mycket mellan åldrarna 13 och 19.
Ja.
Om folk som var, man inte gillade.
Nej, okej. Okay. Jag tror att jag vet var du är på väg. Det kan sitta barn som lyssnar på det här i bilen med sina föräldrar.
Det är
då är det ett ord som inte behövs.
Svenskans absolut fulaste ord. Ja. Alltså så här, det är så fult, det här ordet.
Ja.
Men bara man smakar på ordet så vill man liksom springa hem och gå in i en diktbås.
Ja, verkligen.
Smaka på ordet.
Ja, nej, men jag hör dig i mitt huvud nu.
Sprutluder.
Ja.
Fy fan, vilket fult ord det är.
Ja, det är ett fruktansvärt ord.
Usch.
Då föredrar jag sprutbiff.
Ja, men. Vi kommer också bära med oss känslan av lyxig helg, tycker jag, nu går in i matsegmentet i den här podden.
Ja, för det du har lagat är, det är lyxigt, får man säga.
Men jag tycker att det här är en festrätt.
Ja, det är det.
Alltså, det här, liksom, det här är en rätt som passar nu när det är så att det är höst och blir mörkt och att man vill ändå fira in helgen.
Mm.
Och det är en fiskrätt den här veckan.
Mm.
Fjällröding.
Mm.
Jävla god delikat fisk.
Mm.
Otroligt fin. Mm. Jävla fisk är det ju.
Oh.
Och till den så är det då ugnsbakad purjolök. Det är liksom den som är the main liksom ingrediens utöver fisken.
Mm. Mm.
Och sen så är det en sandefjordsås som vi ska prata om.
Det är ju någonting som man vill gräva djupare i. Alltså.
Och så är det forellrom, mandel och fänkål.
Oh. Hallå. Hallå.
Ja. Och har du, jag skickade ju till dig, jag gjorde den här hemma och så skickade jag till dig igår.
Mm.
Att jag hade gjort den här rätten.
Mm.
Vad tänkte du? Tyckte du, alltså, vad var din så här tanke när du såg den?
Jag tänkte att det är sånt där som brukar ibland finnas på restaurang, men som jag aldrig beställer för att jag är...
För lite... det finns liksom en kottbuff liksom.
Ja, men precis. Mm. Och det är lite tråkigt egentligen. Men sen har jag också beställt in röding ibland på restaurang och jag tycker inte riktigt att den lever upp. Den är lite, jag tycker att den ibland är lite slimy och smaklös bara.
Mm. Mm.
Det här säger ju mer om restaurangen kanske än om fisken.
Ja, för jag tycker ju fjällröding är en... Vänta, jag ska bara knäppa upp en nocco.
Mm.
Jo, jag tycker fjällröding är en jävla delikat lax typ. Alltså det är en laxfisk.
Ja, ja.
Det är som en lax fast god, brukar jag säga.
Mm.
Om den.
Mm.
Man steker, jag steker ju bara på ena sidan.
Ja.
Skinnsidan liksom.
Jättehårt. Inte riktigt lika heller artificiellt röd och fet som laxen.
Nej, det
som
känns liksom...
Doppad lax man köper från Norge. Typ.
Jag känner mig liksom, när man tar i den, då känner jag mig som någon sån norrlänning som har dragit upp den i en jävla bäck.
Och bara,
liksom
bara pilkat fram den och bara lägger den på en jävla enrisbrasa. Och liksom...
Men det är en jättefin jävla rätt.
Ja.
Och den steks på, vad kan det ta? 4 minuter att steka en sån färdig. Mm. De är liksom 1,5 centimeter tjocka.
Ja.
Väldigt delikat fisk som sagt.
Ja.
Och till den här rätten då så är det då är det purjolök som är i fokus. Och purjolök är ju en, alltså jag ska inte säga att den är underskattad kanske. Jo, kanske.
Kanske lite.
Det är en så jävla fin löksmak i purjolök.
Ja.
Det är så milt och fint och snällt och mycket smak.
Mm.
Som man ofta tänker på. Den
är också ganska vacker i sin...
Exakt, alltså, den är ju supervacker.
Mm.
Och att då liksom... Den här har jag då ugnsbakat på stenhård värme i 20 minuter.
Okay.
Så att man börjar med att man liksom... Jag ska berätta vad man behöver kanske först till den här rätten.
Man kan göra.
Man behöver då fjällröding. Man behöver purjolök. Man behöver till såsen vispgrädde, smör, forellrom och citron och gräslök.
Mm.
Sen så är det då en liten garnityr med fänkål och gräslök också. Plus hackade salta mandlar. Det är det man ska ha.
Oj.
Och så vitlök och citronskal till stekning av fisken.
Ja, ah, okej. Okay. Du gör det när du steker en entrecote.
Ja, och lite vit och sen så tar man lite olivolja bara till själva purjolöken.
Ja.
Men när man gör då, det är att man tar den hela purjolöken. Man ska räkna det som en ganska, tänk dig en medeltjocklek på en purjolök.
Mm.
Alltså en klassisk purjolök. Jag tänker på purjolök, så bred ska den vara.
Ja, men du vill inte heller ha den här trädstammen som ibland finns.
Nej.
Alltså, tjock jävel.
Ja. Klassisk purjolökstjocklek.
Ja.
Man börjar med att man skär bort det gröna och sparar själva roten med trådarna, för att den håller liksom ihop hela skiten. Så drar man ett snitt nästan hela vägen igenom, längs med, ner till roten.
Ja. Får jag bara stanna på löken en sekund där, att behålla roten. Det är ju ett sånt hack som har förändrat mitt liv. För att jag har ju hackat lök i alla dessa år.
Mm.
Skär bort rot och topp. Ja. Och sen hackar jag, och sen faller allt isär mot slutet och jag står och svär när jag hackar upp slamsor. Behålla roten. Hacka hela vägen in till roten.
Det är som tillfredsställelse.
Nej, men mitt liv har blivit 23% bättre efter det.
Nej, men just det är
trist att det kom in så sent i mitt liv.
Ja, men alltså just det, man har en sån lök som banankortalök som vi älskar så mycket.
Mm.
Som är sådär lång och liksom sådär. Det är sån här tillfredsställelse att kunna skära, använda hela löken och det blir liksom finhackat på en gång.
Ja.
Spara roten, det är viktigt när ni hackar lök.
Så bra. Så bra hack.
Ja, helt enkelt så sköljer man ju av själva sanden och skiten som ligger i den där.
Mm.
Och sen lägger man det på en plåt med liksom lite folie kanske under.
Mm.
Och sen så bara i med massa god olivolja i den här skåran och så lite salt genom hela. Och sen så då ska det in i ugnen på 250 grader.
Åh jävlar.
I 20 minuter.
Känns som du bara kan komma tillbaka sen och se en svart pinne ligga där.
Och grejen är så här. Det här är ju, det här sättet att baka purjolök har ju många gjort, men jag tror att det är Tommy Myllymäki som har populariserat sig lite.
Ja.
Han har ju en kokbok om förrätter. Mm. Det här är en del av det. Alltså en förrätt som består av purjolök, men så är det massa ost och grejer på.
Mm.
Han använde också det här garnityret exakt på det här sättet i någon av hans Bocuse d'Or-tävlingar.
Mm.
Men det som händer då, som vi säger, om den skulle bli jättesvart.
Mm.
Det är att man liksom bara kan skala bort det yttersta lagret. Så har du liksom fortfarande en så här helt genomkörd, mild, god lök.
Mm.
Så det är den som är, så att säga, tillbehöret till den här fisken.
Mm.
Och som sagt, den går in i ugnen i 20 minuter och under tiden som den är i ugnen så gör man bara klart resten av maten. Så den går rätt fort den här rätten och laga, även fast den är lyxig.
Det gillar vi.
Och sen så kan man börja med att göra tillbehöret som är fänkålen efter det här.
Uh-huh.
För att fänkålen, den ska man då dela på mitten, längs med, så den är bred så att säga. Och sen tar man bort roten.
Mm.
Och sen så hyvlar man den tunt sin helvete på en mandolin.
Mm.
Och så lägger man den i isvatten.
Just det.
Så att den krispar till sig.
Just det.
Så får den stå där i en kvart.
Uh-huh.
Efter det så putsar man lite fisken, tar bort liksom fula vita saker. Viktigt nu. När man har gjort det, torka skinnsidan med papper.
Torka skinnsidan?
Den är ju blöt.
Mm.
Och så. Torka av den så den blir helt torr.
Okay.
För då kommer den inte fastna i pannan.
Aha.
Om den är lite blöt och jävlig så kan den lätt fastna i pannan.
Ah, är det det som gör att den fastnar?
Så torka alltid av med...
Men också olja i pannan?
Absolut.
Mm. Mm. Mm.
Men det är jätteviktigt. Och sen så bara förbereda allting som ska vara klart. Jag hackar nu upp de salta mandlarna.
Mm.
Halvgrovt sådär.
Ja.
Och sen så samma sak med gräslöken.
Ja.
Den ska dock vara jättefin hackad.
Mm.
Och sen efter det, då är det dags för den här fantastiska såsen.
Ja.
Sandefjordsås.
Så vi pratar lite om sandefjordsås.
Ja, det ska vi verkligen stanna upp vid.
Det är ju också någonting som Stefan Ekengren brinner för. Han brukar skriva långa liksom blogginlägg om sandefjordsås. Att det är såsernas sås.
Ja, är det så?
Hur vacker det är. Ja, men han har en ny rätt nu på hantverket ju, som jag skickade till dig, kommer du ihåg, sandefjordsås, något sorts bakat paket som man öppnar och sen bara öser man över sandefjordsås.
Alltså egentligen så är det är en norsk sås då. Den heter sandefjordsmör på norska.
Ja.
Det är inte sås där.
Just det.
Mm. Och den är från Sandefjord då, i Norge.
Ja.
En stad. På en restaurang där så var det en kock som var ganska framgångsrik som skapade såsen.
Han hade Kasper Bångstad.
Vi ska läsa den historien på norska.
Ja.
I följe historien ska Sandefjordsmör ha sin upprinnelse med Otto Fredrik Borchgrevink, hotelldirektör för Parkhotell i Sandefjord från 1959. Han hade blivit inspirerad under studietiden i Frankrike av de kända franska smörsåserna som Beurre Blanc. Han förenklade det vid att fjärna några gränser och därmed blev Sandefjordsmöret till.
Mm.
Ganska enkel historia.
Bra. Men bra norska du har.
Tack.
Lärde du dig norska när du var där?
Ja, visst.
Kan du norska?
Jättemycket.
Alla dialekter?
Ja.
Även den här Bergen och
verkligen.
Så här jävla konstiga när det låter som att de liksom pratar baklänges.
Absolut.
Otroligt. Ja. Snyggt.
Tack.
Det var lite sexigt att du kunde norska.
Mm, tack.
Ja. Varsågod.
Ja, men det är alltså, det
men vadå? Det är en Beurre Blanc som man har förädlat, eller?
Ja, en norsk jävla kock egentligen som har varit i Frankrike och studerat.
Ja.
Och tagit del av Beurre Blanc som då är... Man kokar ner grädde till hälften.
Mm.
en krämdubbel.
Mm.
Och sen tar man av den från plattan och vispar in smörkuber.
Mm.
Så att det blir en sås.
Mm.
Och sen så heter det, ska det egentligen bara vara persilja i klassisk sanningsförsmör.
Mm-hmm.
Ja, inte något annat.
Det låter ju inte så spännande.
Det är inte så spännande alls.
Nej.
Och den kommer ju då från Bourblanc.
Ja.
Som är, Bourblanc är ju samma sak. Fast det är med vitt vin och lite vinäger i.
Oh, jävla gott.
Den franska varianten. Lite mer lyxigt. Det här är ju som det här var ju på 1959, det var innan Norge hade hittat oljan.
Mm.
Alltså, de var ju fattigt jävla bondland.
Mm. Man gillar det bättre så.
Men smör och grejer, det var fan inte billigt. Kan på. Men det är ju billigare än att inte ha vin i. Att ha, alltså,
mm.
Ja, de gjorde lite bondigare bara.
Ja.
Och det blev jättegott. Mm. Och det är liksom Sandefjord smör.
Mm.
Så det man gör då helt enkelt, man tar grädde och så kokar man ner den till hälften. Mm. Så att den blir simmig och tjock.
Vispgrädde snackar vi nu.
Ja, alltså matlönsgrädde finns inte. Att den produkten finns,
nej.
Det får mig att vilja...
Ja, det är snarare igen nu.
Ja, det är februari snarare i garaget.
Mm, mm, mm,
mm. Idioti.
Ja.
Vispgrädde finns.
Bort med den.
Koka ner till hälften. Så att det liksom man, konsistenten ska liksom bli att den nästan är en sås. Alltså den ska vara lite simmig sådär. Ni kan ju se på Instagram hur jag gjorde den här nu.
Ja.
Så det är ganska enkelt egentligen. Mm. Svinenkel sås.
Mm.
Och sen så har man då kubat upp sitt smör. Det har man gjort sedan gammalt, det vet man ju om här i podden.
Mm.
Men gärna lite mindre kuber.
Mm.
Och smöret får heller inte vara kylskåpskallt, tycker
nej.
Jag. Det kan vara liksom lite mittemellan. Så här. Men om det är kylskåpskallt så tycker jag att såsen kyls ner för fort.
Just det.
När man ska göra den här. Så att man har sitt kubade smör. Och sen så när krämdubbeln är kokat ner så ställer man den på den skärbrädan.
Mm.
Och sen vispar man in kub för kub för kub.
Mm.
Alltså,
vispa, släpp i kub, vispa, släpp i kub.
Precis. Och vispar in kuben så att den liksom börjar lösas upp. Och när den börjar liksom bli helt upplöst i min nästa kub.
Mm.
Så fortsätter man där till man har en tjock, fin smörsås som smakar mycket smör och grädde.
Mm. Mm. Mm.
Det är jätteenkelt.
Mm.
Och sen så kan man ju då ställa den på plattan igen. Medan det andra ska bli klart.
På låg värme.
På lägsta värmen.
Ja.
Och så kan man liksom bara hålla igång den. Kanske kasta i en kub då och då.
Ja.
Och vispa liksom så att den håller sig. Mm. För den blir ganska kall av det här att lägga i smöret. Så man liksom får upp den värmen lite igen.
Mm.
Tillbaka på spisen kan stå kanske, det klarar sig i alla fall en halvtimme liksom.
Mm.
Och här går det ju inte att göra för mycket.
Nej.
Men det här vill man ha.
Det vill man ha. Men det finns inget värre än att få för lite sås.
Nej.
Och det är i regel så, på restaurang, så i regel så vill man ofta beställa extra sås.
Exakt.
Det är förvånande hur ofta man behöver beställa. Kan jag få lite mer sås, tack? Mm.
Nej, men det är så. Alltså, jag märkte också när jag la upp det här.
Ja.
Då lägger jag upp liksom kanske en och en halv matsked på tallriken. För det ser ju för jävligt ut liksom.
Ja.
Om det är för mycket sås.
Ja.
Så jag och Maja, när vi käkade, vi tog ju liksom sås två gånger till. För att det är så gott att blanda.
Ja.
Och när man har gjort förresten, när man har gjort klart såsen nu, så den är tjock, det är smörsmak och den är fin och sådär.
Mm.
Smaka inte upp den än, utan låt den vara där.
Mm.
Det ska i gräslök och det ska i forellrom och det ska i citron och salt och peppar.
Mm.
Men har man i gräslök och framförallt har man ju forellrom, så blir det bara liksom vita prickar.
Mm.
Man vill ha fräscha liksom, sista touchen av det här med gräslöken och så vänta med tillservering.
Ja.
Nu har man ju då också, när man har gjort det här, så är ju purjolöken klar.
Mm.
För att koka ner grädde tar ungefär kanske en kvart. Liksom. Man får hålla och tålamod där så att inte man tar av den för tidigt så att den är för smal eller för tunn när man vispar in smöret.
Ja, just det.
Men då i alla fall så är ju purjolöken klar. Då har den oftast fått en jättefin färg.
Mm.
Innan man börjar dela upp den, för jag delar upp de här i tre bitar till varje tallrik. Sex bitar hela den här.
Mm.
Börja med att jag delar liksom samma snitt som jag använder mig av när jag liksom snittar upp den.
Mm.
Där drar jag igenom hela nu och
skär
bort roten. Så får jag liksom två halvor. Så delar jag upp varje halva i tre.
Mm.
Och det gör jag 10 minuter efter att purjolöken har kommit ut ur ugnen.
Mm.
För att den är senore varm.
Ja, just det.
Alltså så varm så att man inte finns.
Ja, den måste sätta sig.
Den måste bli sval.
Ja.
Och sen gör man det. Och sen så då hade jag stängt av ugnen. Så att jag la tillbaka de här uppskurna purjolöksbitarna på en plåt. Och sen så la jag dem på eftervärme så de bara höll värmen under tiden. Är det klart resten?
Mm.
Nu ska det ju bara fisken stekas.
Just det. The critical moment.
Mm. Och som sagt, se till så att skinnsidan är torr.
Mm.
Salt och peppra på köttsidan. Jag kör gjutjärnspanna, tycker jag är jävligt bra till det här.
Det är modigt när man gör fisk. Jag tar alltid någon typ av nonstick när jag gör fisk. För att jag är så rädd att det ska gå sönder.
Mm.
Men det beror på hur skillad man är.
Men jag kör i med neutral olja.
Mm.
Svinvarm panna. Lägger i dem. Och då kommer det vara så att de här fiskarna är så tunna. De kommer resa sig.
Mm.
Alltså de kommer liksom rygga upp sig. Mm. Och liksom så här. Men då är det viktigt att man, när man har lagt i dem, ta en stekspade, tryck lätt till på fisken.
Just det.
Så att den sätter sig i pannan, så att den blir jämnt stekt över hela skinnsidan.
Ja.
Så steker man dem där, kanske i, kan det ta 2 minuter, så börjar man se liksom att det på kanterna börjar få färg. Och sen så går man i då med smör, vitlök och citronskal.
Mm.
Och sen är det ju bara då ser man ju liksom så här, redan nu så ser man att fisken börjar liksom bli klar.
Ja.
Om man tänker så här, den här är inte helt klar. Den är fortfarande lite glansig. Ta av den.
Ja. Så är det väl ofta, tycker jag, ofta det med fisk att man ska alltid ta av dem tidigare än man egentligen vågar.
Du ser här, nu sitter jag och Jack och kollar på den här videon. Och den är liksom fortfarande glansig och mörkrosa i köttet. Men då tar man av den och ställer den bara på av samma platta men avstängt. Så kommer den bli klar om 2-3 minuter.
Just det.
Och sen så är det bara att smaka upp såsen i med forellrommen, i med gräslöken och lite citron, salt och peppar.
Och det där är så gott alltså.
Det kan man även ta i lite, så här, när man ändå drar i citron i såsen kan man lika gärna dra lite citron över fisken där.
Mm.
Och nu är allt klart för uppläggning. Och då man gör då, det är att man sillar av vattnet från sin fänkål.
Mm.
Och lägger den fänkålen i en bunke. Och sen så kör man salt, peppar, citron och gräslök i den. Och vevar runt den. Då har du en väldigt krispig, fin fänkål. För den ska också på den här rätten.
Ja.
Sen dags upplägg.
Mm. Just med sås är ju det svåra med plating. Ska man lägga såsen underst eller ska man dra över det som en jävla gröt ovanpå? Eller förstår du vad jag menar? Att var ska såsen in? Ska den ligga ovanpå eller under? Det är en ständiga frågan tycker jag.
Ja, och jag tycker ju att man inte ska egentligen lägga så mycket. Den här typen av såser ska man kanske helst servera på sidan.
Mm.
I en såssnipa som man kan vara själv.
Ja.
Det blir snyggare. Men jag la på 2 matskedar i 2 hörn. Liksom.
Just det.
Och sen är det också bara på med mandeln också.
Mm. Ja, men det där ser fint ut ändå. Men,
och det var så jävla gott.
Ja.
Alltså det här skinnet. Jag körde en skinnkedja upp och en med köttsidan upp. Jag vet inte varför. Men skinnet blir också jättegott på den här tunna, fina fisken.
Ja, just det. Man äter skinnet.
Mm, absolut. Det gör man. 100%. Det finns liksom inga fjäll på den. Det är bara som en fin skinnsida. Och den här löken.
Det ser otroligt ut.
Alltså tillsammans då, om man har den här delikata fisken med hårda skinnet, man har en mild, fin purjolök som är liksom bränd på ytan, en otroligt fin, ganska syrlig men tjock och fin smörsås, och sen så då ganska syrlig fänkål, och så mandel. Det är någonting som händer med den.
Ja, det är mycket olika smaker.
Ja, det är det verkligen.
Som
det är sälta, syra, fett.
Det är crunch.
Sött från löken.
Det är crunch från nötterna, mandeln.
Ja. Och det är även lite crunch från fänkålen som liksom blivit väldigt krispig av isvattnet.
Mm!
Tips om att äta den här med köttbestick faktiskt. Alltså taggad. För det är så svårt att skära i purjolök.
Ja.
Det blir så trådigt.
Mm.
För det gjorde inte jag.
Bra.
Men den här är en jävla rätt som jag har gjort många gånger förut. För jag bara tycker om purjolök så jävla mycket.
Ja.
Den är bortglömd. Jag säger det nu.
Ja, och Sandefjords, ett slag för Sandefjordssås.
Mm.
Det är inte jätteofta man stöter på det. Man vill bara dricka skiten när den tillbringar
det. Alltså, man fattar ju det. När det alltså, om det är smör och grädde bara. I en perfekt symbios som gått ihop.
Ja, men också, det är någonting med forellrom också. Alltså texturen på forellrom, att de är lite större och det bara knäppet när du tuggar.
Sprut,
det är riktiga små sprutbiffar alltså.
Ja.
På ett bra sätt.
Ja, verkligen. Och jag gjorde så mycket sås att när vi hade ätit upp sen så hade jag liksom, men det här kan man inte spara heller så hemma. Så jag hade jättemycket sås kvar, säkert 2 deciliter sås.
Ah,
som inte går att göra någonting av.
Vet du vad vi gör där? Du vill bara mosa ner färsk potatis i den där och äta med gaffel.
För det kan man också göra det här. Man kan ju servera lite färsk potatis.
Ah.
Alltså så här, koka lite amandinpotatis eller mandelpotatis till, om man vill ha det.
Mm.
Och det är inte äckligt.
Nej.
Såklart.
Nej, men du hade så mycket purjolök och annat.
Ja, jag tycker inte det behövdes. Men man kan göra det om man är potatis lover.
Ah.
Men det var så deppigt att kasta när man vet så här. ja, men nu är klockan 9 på kvällen.
Mm.
Jag är jättemätt.
Mm.
Men jag kommer kasta den här hårt fördärvade såsen som man har stått och vevat ihop.
Vad gjorde du då?
Nej, jag kastade den.
Nej, men vad fan? Är
vad
du
ska göra? Huvudet?
Drick den i en jävla kopp.
Du har
ensam i köket. Ja, gud. Men alltså, jag gör så mycket sånt nu. Jag gör så mycket sånt nu hemma att jag liksom... Igår till exempel så jag håller på att ha någon typ av diet ändå liksom. Men så var ute och sprang igår kväll.
Okay.
Ja, och på vägen hem så köpte jag pizza åt mina barn.
Mm.
Gick jag hem så tog jag den och så bara den luktar så här, du vet när man går hem med en pizza i kylan och det sipprar upp doften ur pizzakartongen. Så kommer jag hem, de äter, de lämnar några skalkar liksom.
Mm.
Och äter upp och sen står den på diskbänken och Lisa sitter med Viggo och kollar på Bolibompa och barnen springer in på sitt rum och sen står den där jävla pizzaskalkarna där. Mm. Och jag bara står med ryggen mot resten av familjen och bara sopar i mig de här jävla Vesuvio-resterna så bara, som att liksom, som att om ingen annan ser, då har det inte hänt.
Det finns nästan
det skulle du ha gjort med Sandefjordsåsen.
Ja, det borde jag ha gjort.
Sug i dig skiten bara.
Ja, jag visste jag borde gjort det.
Ja.
Men det finns nästan inga godare rester än Vesuvio-rester. Alltså just Vesuvio.
Mm. Mm. Någon sån riktigt pissigt strimlad jävla centrifugerad kokskinka.
Ja, någon som gjort det på liksom barn.
Det är inte, det är inte ens skinka.
Ja, men gjort på baltiska barn.
Ja.
Men det är gott. Det är gott. Det är så gott.
Ja. Speciellt nu när du har beskrivit.
Har jag berättat hur jag gör när jag går hem från pizzerian?
Nej, det har du nog inte.
Jag gillar ju inte varmpizza.
Nej, just det.
Jag går ju viker upp locket. Jag går ju liksom med öppet pizzakartong bagat hem för att den ska hinna bli kall.
Ja.
Så jag kommer hem.
Men, det är ju sjukt. Men det är så mycket annat med dig. Det är ju temperaturer och att du vill dricka varm nocco och sånt där. Men har jag berättat om min kompis Fredde hur han äter calzone?
Nej.
Han heter Fredrik. Han kallades under våran uppväxt för Locko Fredde.
Locko. Han var Locko. Han var galen.
Han var galen. Han var galen. Han är inte lika galen nu. Han är en mycket älskvärd person. Men han äter alltid två calzone.
Jaha.
Han beställer... Ja, men han behöver två calzone för
behöver
att liksom...
Behöver han
verkligen det? Jo, det behöver han.
Går det?
Det går. Mm. Det går. För Fredde går. Bra ämnesomsättning. Men han käkar två calzone alltid och beställer dem. Och så går han hem och sen så gör han först... Den här ritualen då, alltså han lägger upp dem, skär upp kartongen som man gör. Man skär av locket och bara äter direkt från.
Mm. Ja, men det måste
men sen skifflar man över båda på samma då. Så man har två calzone på ett bräde.
Okay. Ja. Det är mycket deg, ja.
Och sen tar han och angriper första.
Ja.
Och det gör han genom att han plockar loss taket.
Mm.
Äter det som små chips. River loss så att det öppnar upp calzonen.
Hittills älskar jag sättet han äter på det.
Ja. Sen tar han en gaffel.
Mm.
Äter fyllningen.
Mm. Som att det vore en soppskål. Så att säga.
Ja, precis. Äter fyllningen, bara skinka, ost, smält, gucka. Mm. Jättegott.
Mm.
Ja. Sen tar han ena änden, rullar ihop den till en calzonerulle.
Ah, ja, så bara blir en degrulle liksom.
Ja, en degrulle.
Men lite ost kvar i den.
Lite ost, det ligger ju en liten yta kvar liksom, så den är ju inte torr på något sätt. För den har ju hunnit bli soggy liksom. Så att, ja. Men du rullar ihop den, käkar den som en rulle i 3-4 tuggor. Pam, 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 pam.
Där kan man tycka att den är klar.
Ja, nej, du gör en till på samma sätt.
Samma sätt.
Ja, men det, ritualen är
däremot
ju...
Däremot tycker jag, det där är fan... Nu... Första gången i mitt liv jag blir sugen på en calzone. För att jag hatar calzone. Jag tycker det var jobbigt att äta. Det där tycker jag var ett fint sätt att äta calzone på.
Ja, men jag tycker att det är egentligen briljant. Jag har aldrig börjat testa och göra det själv egentligen. Jag tänkte att det är sjukt beteende.
Ja.
Ju mer jag tänker på det. För att när vi äter calzone hemma. Sitter man där och skär. Och så första är bara så här.
Ja.
Första är bara hörnet som bara är deg.
Ja.
Och sen så skär man och så rinner allt ut och är för varmt. Och så sitter du bara och slabbar. Mm. Då är det bättre att bara göra det clean.
Perfekt.
Ät liksom... taket. Fyllning och rullen.
Taket som lite snacks förrätt.
Ja.
Så mat, själva huvudrätten är liksom inälvorna så att säga.
Tre rätter.
Ja. Och sen så har vi som en rulltårta i slutet.
Ja.
Det är en alla kartmeny han har hittat på.
Ja, och sen efterrätt bara en cola zero. Bara.
Slork. Vi kan se för vad nyttigt.
Ja, precis.
Men det där är intressant hur man äter pizza.
Ja.
Som du säger, folk som Jag får ju lite ont i själen av att se folk som lägger över sin pizza på tallrik. Mm. Och sen så börjar man äta en bestick.
Ja, små tuggor.
Vissa börjar alltså i mitten och äter sig utåt.
Oh, nej, nej, nej.
Det är jävla dårar alltså.
Ja.
Alltså riktiga dårar.
Ja.
Vi har vissa människor som har gjort det som jag är kollegor med, som jag tycker om.
Ja.
Så här, på avstånd.
Tills de gjorde det här.
Nej, men då tappar jag liksom så här lite intresse lite för dem.
Ja.
Alltså så här, vi hade something going.
Ja.
Men nu, vad gör du annat? Vad mer för sjukt gör du?
Ja, nej, men verkligen. Jag håller med också. Jag har en god vän också som liksom aldrig riktigt orkar skära upp pizzan. Så han sitter och river upp slicer.
Det blir inte bra. Man åker ju helt här stora flak av ost bort.
Ja, nej. Ja, men förstår du, han sitter och river upp den så här lite tafatt in mot mitten. Och sen blir det en ojämn bit och så viker han ihop det. Och så bara sitter han och trycker i sig slamsor. Ta ett.
Kör du
sax,
låt
pizzan
eller?
Sätta sig lite. Sen har du en pizzaslicer.
Du har slicer?
Ah, ja.
Jag kör sax.
Mm. Det är lite unkars bombman.
Det blir så bra.
Nej, men nej, det blir bättre. Det är bättre med slicer. Hur många proffspizzabagare ser du stå med en jävla sax?
Vet du vad,
finns en anledning till att de inte använder sax?
Det finns inga bra slicers. Och så vet du, det här stora hjulet, så når man inte helt ut för att den går in i pizzakartongkanten, så blir den inte helt genomkörd. Och så man drar en gång till så blir det snett, så får man ett annat spår.
Jag förstår lite vad du menar, men det går att göra bra. Och det går också att köpa riktigt ett stort hjul.
Ja, men det
alltså
jag menar.
Stort, tungt hjul så kommer det igenom. Men jag håller med, för att ofta när jag ber den, om man ska äta en pizza i parken eller något och ber om att få den slicead, så är den ofta halvslicead. Det har inte kommit igenom helt, så du måste ändå sitta och dra isär dem, och så går de kanske sönder. Det är ett problem vi har.
Ja, det är det.
Att det slicas för löst på de flesta pizzerier.
Mm.
Och det är någonting som vi kanske borde adressera.
Det är som att du använder som markeringstejp.
Ja.
Här ska ni skära. Jo, vi vet. Precis. Vi gör det åt mig under början.
Ja, verkligen. Men det är sant, det här är ett folkhälsoproblem.
Ja, det är det verkligen.
Det måste börja, för man vill sitta där i parken och dra isär saker som inte är ordentligt, som man har bett om.
Men så finns det ju några riktiga pissdårar. Alltså de som man måste, alltså det är Kumla bunker på dem.
Mm.
De här som tar en capricciosa och rullar ihop det till en rulle och äter den som en kebabrulle.
Ja, det får man inte göra.
Vet du vad, det tycker jag inte är okej.
Okay. Nej, men det är väl motsatsen till Freddes sätt att äta calzone. För där finns det en finess och en tanke.
Jävla fan, jag älskar Fredde.
Ja. Ja, men du skulle gilla honom.
Jag kommer köpa calzone nu.
Ja.
Testa det här, för det här.
Ja.
Fredde öppnade upp en hel calzone-värld för mig nu. Tack Fredde för att du finns. Jag har aldrig blivit sugen på en calzone i hela mitt liv. Nu är det.
Ja, tack Fredde.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet, och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Hej, Abbo Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här. Eller så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Apropå med O'Learys där.
Ja.
Det är ju väldigt mys. Alltså det är ju väldigt mys. Jag gillar ju sportbarer. Jag gillar att sitta på en sportbar. Och man har också någon romantisk bild från amerikanska filmer att någon sitter i en bar och kollar på någon, the game liksom.
Ja,
och skillnaden är att i USA så är det ju matcher. Monday night football, Tuesday night football, liksom Sunday. Det är ju alltid sport. Mm. I USA är det alltid sport. Så en sportbar kan ju vara även en fungerande vanlig bar, men ändå ha sport. Men i Sverige så har vi inte riktigt det. Och det är en sorg. För mig och många andra tror jag att det finns inte en enda sportbar som också har bra mat.
Nej, det där har man ju
varför
funderat
är den
på
ekvationen så omöjlig?
Alltså det känns ju som en av de vanligaste tankarna som du och jag har haft senaste året. Ja. Man tänker, varför kan man inte göra det?
Nej, och nu frågade, nu kommer jag ihåg, det var vår gemensamma vän Alex Dominici som skrev på Twitter så här: var ska jag äta om jag vill kolla Malmö-matchen? Jag vill äta gott, varför är det så svårt? Typ något sånt skrev han. Ja, och då svarade jag bara så här: jag har doktorerat i ämnet, det finns inte. Och sen kan folk droppa liksom
brödernas absolut bättre burgare,
visst, ja. Ensos typ, de har pizza, men den är inte skärp er liksom. Men det måste bero på att antingen måste du satsa på att ha full täckning, fotboll, dyra skärmar, bra sittplatser, men då kan du inte lägga krut på maten, och vice versa.
Jag tror
du lägga krut på maten kan du inte ha dyra rättigheter för tv-visningar eller vad fan det nu är. Men varför finns det inte båda?
Jag tror att det kanske också handlar om att de som vill se sport på barerna
skiter i vilket.
Är inte så intresserade av mat. Och inte, kanske inte är beredda att betala vad det kostar att ha bra mat. Alltså de vill se matchen och sen så vill de trycka i sin pasta Alfredo max. Bara för att de inte blir för fulla så att säga.
Mm.
Men jag tror inte att det, jag tror crowden som du, jag och då Alex som gärna skulle vilja äta god mat. Kanske lite lugnare. Och se en match. Den tror jag är för liten bara.
Ja. För att det är också så här sportbarsburgare. Där kan vi verkligen snacka sprutbiff. Alltså. Det är liksom bara hårda vätskekulor i bröd. Som, bara, som man också oftast måste till slut ta med bestick. För att det liksom,
ja, det måste man ju. För det går inte. Det är så höga också.
Ja, ej, åh, kanske till och med kanske en pinne emellan.
Men det,
en pinne igenom
flagga,
skiten.
Flagga, vet du. Men däremot så vet jag väl... Jag har faktiskt aldrig varit på bröderna i mitt liv. Men jag har sett bilder på deras mat. Deras burgare ser faktiskt snäppet bättre ut.
De är snäppet bättre än sportbars burgare. Det är liksom smashed burgers.
Ja, det är det.
Men du vet... Ah,
det är fortfarande för liksom...
Det är inte hela vägen in i Flippin' Burgers-kaklet.
Nej, för det måste, jag, så här, det måste ju gå. Att ha en riktigt bra hamburgerrestaurang som gör också ha sport. Alltså för det går ju att göra.
Men då, om vi pratar bröderna, så okej, de har lite bättre burgare, men sen har inte de heller då den ultimata liksom tv-lösningen.
De har inte det, nej.
Det är liksom, jag har suttit på bröderna och haft en liten tv uppe i taket som man sitter med nackspärr. Liksom. Men du vill ha full täckning, mat och skärmmässigt.
Nej, men så skulle du öppna upp ett ställe i Stockholm, säg att Flippin-gänget skulle ha någon sportintresserad i gänget där som bara så här, nu franchisar vi ut och gör en sån jävla dunder sportbar på Sveavägen. Stor jävla sportbar med 100 000 skärmar. Och så gör vi bara samma burgare.
Svinbra.
Förstår du vad som skulle hända med det istället?
Nej, men det finns ett hål att fylla här. Men jag tänker att eftersom det inte har fyllts så är det någonting som gör att det är svårt. Alltså, du måste... Jag antar att det är pissdyrt att ha sporträttighet på sportbar.
Det vet jag att det ska vara. Det är superdyrt.
Det är inte bara som vi som betalar 200 spänn i månaden. Nej. Liksom, utan det är... Det är verkligen en stor utgift för sportbarerna.
Exakt.
Så att krut läggs inte på en smashed liksom, bra burgare.
Nej, och då till exempel då Flippin eller vad nu. Så här, se att de har öppnat upp en till nu, har jag sett.
Ja, men de har öppnat den på vid Modgallerian.
Ja, just det. De gamla, den här gamla tajen, där fan det var där.
Ja.
Ja, men så här, jag menar, Flippin säger så här, okej, vi kan ha en större restaurang. Vi behöver inte betala sporträttigheter. Vi kan ju fylla den här restaurangen bara med matgäster istället.
Ja.
Och det kanske också, det blir också en annan typ av crowd att få in om man gör en sportbar av det.
Ja.
Alltså det är lite som att så här, om vi blir en restaurang som öppnar klockan 11 för starköls lunch på Söder på Ringvägen, då kommer du få en viss crowd där.
Ja.
Och då blir det liksom Husman och Dagens där.
Mm.
Lite samma grej så här. Det handlar ju om att mota Olle Grind lite. Man kanske har lite bättre klientel.
Ja, men precis. Men också är det väl problematiskt så att om man har en utpräglad sportbar, så i Sverige är det ju bara sport, typ bra sport, söndag, måndag. Kanske någon onsdag.
Ja, men det är ju Champions League alltså, tisdag, onsdag också.
Jo, precis. Men det är väl ändå inte tillräckligt för att täcka. Vad är det på fredagkväll? Vad gör en fredagkväll? Liksom?
Nej,
då ska folk bara supa då.
Men det jag tänker också med amerikansk sport är att den är så jävla perfekt anpassad för bar. Barhäng liksom. Att det är, både i baseball, basket och amerikansk fotboll så är det ju sån enormt långa avbrott hela tiden. Så man behöver ju inte hela tiden vara fokuserad.
Ja, just det.
Sen man på fotboll eller på hockey så är det ett flöde ändå liksom. Man vill se matchen. Ser man på amerikansk fotboll så kan det vara så här: match i 20 sekunder, uppehåll i 2,5 minuter.
Ja.
Kan man snacka. Alltså det är väldigt barkompatibel sport ju.
Det är där någonstans svaret ligger på varför det inte har skett i Sverige riktigt ordentligt än. Men vi fortsätter jakten efter en sportbar som har både och.
På tal om, jag började så ska jag nog faktiskt inte äta calzone ikväll, utan det kanske blir i helgen istället.
Mm.
Ikväll ska jag faktiskt göra, jag ska försöka göra mina bästa burgare jag gjort.
Mm.
Alltså sådana smashed.
Ja, det ska jag också.
Ska du?
Ja.
Det är sant.
Ja. Jag ska gå och köpa högrevsfärs.
Ja, jag med.
Ja, kul.
Fan vad sjukt.
Ja.
Ja. För att jag har ju sett många sätt man kan göra det på och sådär, men har du testat det här med att man steker på ena sidan, dra på någon yellow mustard på andra sidan och sen vänder den?
Nej, men det har jag sett.
Är det bra eller?
Jag vet inte, jag har aldrig testat.
Jag funderar på att testa det.
Vi sa yellow mustard och lök.
Mm, på ena sidan. För jag kan tänka mig att det är ganska gott att få den här liksom lite brända tillsammans med liksom det melerade köttet.
Ja, det är ju också just det här smashed. Det är, man ska smasha dem. Vad finns för anledning? Man lägger i bollar. Man lägger ju bollar på stekpannan eller på stekbordet då helst. Och sen smashar man dem med en typ en sån här spadaktig grej. Varför är det så?
Det handlar nog, jag är ingen burgarkondensör överhuvudtaget. Men det jag kan bara tänka mig fram vad det är att om du gör det så kommer liksom så här, stekytan kommer bli så perfekt då. För då trycker du, samtidigt som du liksom lägger ner det i stekbordet, så trycker du ut köttet hårt ner i stekbordet. Så att liksom köttet så att säga fastnar där. Och då blir den liksom jämnstekt över hela. Gör man det innan och lägger ner hamburgaren i den varma, då kommer den som likt som vi pratade om med fisken, då kommer den liksom trycka upp sig lite och liksom du vet, puffa lite. Då kommer det inte bli helt jämnt perfekt stekyta över hela. Jag tror det handlar om det liksom att så här, trycka långsamt ner den för att få en jämn stekyta över hela burgaren.
Man är livrädd för att den ska gå sönder. Servera sina barn liksom trasiga smash burgers, det är inte kul alltså.
Nej, absolut.
Så det är ett vågspel där, för hur hårt man ska våga gå åt.
Jobbar du dubbelburgare då när du kör?
Nej.
Du kör en. Ja, men faktiskt. Och man vill göra, alltså vissa säger att man ska ha två stycken typ 70 grams bollar som man smashar för att göra en dubbel. Det blir 140.
Ja.
Så. Men om man kör en som är 140 så blir den ganska, inte så stor ändå.
Nej, det är ju i och för sig mysigt med dubbel. Alltså när man får det när man beställer.
Mm.
Ja, det är ju lite to be continued läge där. Ja. Någon gång kanske vi verkligen ska snöa in på det här.
Ja, vi kanske kan, finns det någon, vi hörde ju 100%, men han som startar Flippen, han ska in.
Ja, det finns ju väl en bra historia om Flippen, tror jag. De har väl släppt en bok.
Åkte vi runt i hela jävla världen, eller i USA.
Ja, de är fortfarande bäst. Ja,
det är 100%.
Åh, vad gott det.
Men hur ska du köpa, kör du potato buns?
Ja.
Ja, jag med.
Så får det bli.
Och sen så är det bara silverlök, sallad,
majo, ost, fulskäddar, inplastad jävla fulskäddar. Inga konstigheter.
Nej.
Den ska vara så mild och smält som möjligt bara.
Ja.
Vi får se. Ja, det är som sagt, det är alltid det här att jag är rädd för att saker och ting ska gå sönder i pannan. Det är jag livrädd för. Det är samma sak med fisk och kött. Alltså just färs. Mm. Att det ska... Man vill smasha på dem, samtidigt vill man inte att de ska gå sönder. Man vill vända dem utan att de går sönder.
Det är lite en skräck du har.
Ja, som jag måste bearbeta.
Nej, men det här är ju perfekt då, som vi kan knyta ihop det här avsnittet med att vi ser fram emot helgen. Då är ju den perfekta onsdagen att starta, kicka igång den här liksom känslan mot helgen, är ju att äta just den typen av mat som vi ska göra du och jag ikväll. Hamburgare.
Ja.
Ordentligt. Fint kött, fint bröd.
Mm.
Så att man liksom känner att man unnar sig lite extra, lite onyttigare än vanligt.
Mm.
Man går in i helgen med någon slags skjuts.
Yes.
Vi kommer ju sikta på ett gästavsnitt framåt också, det kan vi ju säga.
Ja.
Jag har en dundgäst på gång.
Ja, det är, jag vet vem du menar. Vi ska inte avslöja.
Hon, det är inte Martina, ska sägas.
Nej.
Men det är en prominent jävla gäst som är på gång in här i studion.
Jag blir nästan lite pirrig. Ja. Jag blir nästan lite nervös.
Ja, nej, men det, ja, håll utkik.
Ja.
Och det vore kul om ni önskade lite gäster till oss på Insta.
Det kan man verkligen göra.
Vi kanske ska, jag kan bara lägga upp en sån frågedekal på vår Insta. Med lite, där ni får önska lite namn. För det, vi har inte koll på alla heller. Det kan vara lite nördiga personer. Man vill ha någon som kanske är skitduktig på liksom, persisk mat.
Ja.
Eller vad fan som helst, men någon som har specialkunskap i någonting, så kan ni tipsa på den frågedekalen.
Vi har många namn i pipelinen också.
Ja, det har vi, men jag menar, det är kanske namn man missar när man inte har koll på det.
Ja, men det är jättebra. Hörrni, nu avslutar vi. Nu ska vi gå och laga smashed burgers båda två och se vem som lyckas bäst.
Jävla Freds T tips där med capricciosa, med calzonen. Alltså, herregud.
Ja.
Min dag blev 25% bättre.
Ja, jag vet. Man blir lycklig. Ja. Man blir också lycklig av tanken att tänka sig Fredde bara sitta där. Förmodligen, det känns också som att det har skett väldigt många gånger vid vardagsrumsbordet. Inte vid köksbordet.
Nej, det glömde du säga. Det här äts inte vid någon köksbord. Det här äts vid ett vardagsrumsbord.
Nej, det är liksom något lätt tillgängligt härligt på tvn och sån dubbel kalsån. Och
kops på sexan.
Ja, för fan vilket mys.
Men ska vi, du och jag, gå upp till Östermalmshallen nu då och köpa lite högrevsfärs?
Vi är så illa tvungna.
Ja. Tack för att du lyssnar. Och nästa vecka kommer vi alltså höras på distans. Jerka på lyxresa i Frankrike, skiter i barn och familj, och super och spelar golf med sina kompisar.
Och jag förtjänat.
Hemma med byta blöja på ett sjukt barn och tar hand om livet.
Det har du förtjänat.
Ja.
Tack!
Tack så mycket. Puss,
hej. Hej. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.